har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Storytel presenterar. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Lyssna på fängslande reportage, olösta mysterium och massor av titlar som får dig att känna mer. Prova Storytel gratis.
I Aktuellt ikväll. Sverige hejdar flyktingströmmen. Budskapet till omvärlden är: kom inte hit.
Sverige, mina vänner, är något av en humanitär stormakt.
The joke goes that Iraqis can't find Sweden on a map, but they all know how to get to Södertälje.
We did not start the war in Iraq. However, we assume a huge responsibility for those people who are affected.
Och vi kan se att det finns ett utrymme för en diskussion om hur man skulle kunna påverka volymerna av de som kommer till Sverige.
Mitt Europa bygger inte murar!
Sverige har tagit och tar ett stort ansvar i flyktingkrisen, men den situation som är nu är inte hållbar.
Ja, nu har det svängt om den svenska migrationspolitiken genom åren. Under nästan ett kvarts sekel har Mikael Ribbenvik Kassar befunnit sig mitt i invandringslandet Sveriges bultande hjärta. Han har lagt större delen av sitt arbetsliv på det han kallar landets mest missförstådda myndighet. Han har kallats asylaktivist av Sverigedemokrater, men många, många gånger också fått stå till svars inför andra kritiker som menar att Migrationsverket är hjärtlösheten i myndighetsskrud. För ett år sedan fick han lämna jobbet som generaldirektör, trots att han gärna hade fortsatt. I nya boken Migration, genom mina ögon, berättar Mikael Ribbenvik Kassar oväntat öppenhjärtigt om sina år som tjänsteman på Sveriges mest utskällda myndighet. Mikael Ribbenvik Kassar, välkommen till fredagsintervjun.
Tack.
Vad gör du nu för tiden?
Just nu är jag pensionär och går och handlar på Hemköp på dagtid. Men nästa månad så kommer jag att börja jobba igen och fått ett nytt jobb.
Vad kan du säga om det här nya jobbet?
Eftersom det inte är officiellt ännu så kan jag inte säga så mycket. Men jag är väldigt glad för det. Det är ett väldigt bra jobb och det är i utlandet, så jag kommer att lämna Sverige.
Det är ett jobb som du ser fram emot, låter det som?
Ja, verkligen.
Jag har läst om dig att du lider av den obotliga sjukdomen CJD, stämmer det?
Det stämmer absolut. Det har varit ett stort problem i livet.
Compulsive joking disorder.
Ja, det betyder att man skojar på fel ställe.
Vad är det värsta, liksom, mest otajmade skämtet som du har dragit vid helt fel tillfälle?
Det finns så många exempel, men det var en gång som, det är väl kanske en ledarskapsfråga, som det är någon som har gjort något fel. Och jag tror inte så mycket på syndabockstanken, utan vill gärna liksom ta upp frågan och sen gå vidare. Och ibland gör jag det genom att skämta. Och då den här stackars personen kom upp till mig och så sa jag, vi ses i Värtahamnen 11:00. Och det var ju uppenbarligen ett skämt, tyckte jag. Men det landade inte så.
Så vad blev reaktionen då? Det såg helt skräckslagen ut, eller?
Ja, med skräckslagna ögon. Liksom. Vad händer nu?
Ja, men det där kan säkert ställa till problem. Men det kan väl också lätta upp stämningen, kan tänka mig, när det behövs. Då.
Ja, mer ofta är det så, faktiskt. Ja.
Varför vill du skriva en bok om dina nästan 25 år som tjänsteman på Migrationsverket?
Ja, först och främst var det ju för att ett förlag kom och frågade mig. Och tänkte, ja, det gör man ju gärna. Men om jag tänkte lite djupare in i tanken och fundera på de här åren, så kände jag nog att anledningen till varför Migrationsverket och Migrationsverkets beslut är så missförstådda och kritiserade och använda i den politiska debatten beror ofta på att man inte begriper vad är lagen, vad är det man ska följa. Debatten har varit väldigt åsiktsbaserad. Och man får ju ha fria åsikter i samhället, det är ju väldigt viktigt. Men om man ska använda det för att kritisera en myndighet och låtsas som att myndigheten har gjort fel, när man i själva verket gör precis det man ska göra, då går debatten snett. Så jag tänkte, ja men då har man ju en chans att berätta hur det egentligen är.
Mm.
Och sen tänkte jag, vem orkar läsa 300 sidor om migrationsjuridik? Inte jag själv i alla fall.
Nej, men nu är det inte bara det boken handlar om då, lyckligtvis.
Nej, och det var därför jag ändrade och tänkte, nej men jag berättar olika, kanske mer intressanta och ibland till och med underhållande historier och försöker smygutbilda läsaren så att man kan ta en quiz på migration efteråt.
Intressant.
Och så har man lärt sig saker som man inte ens visste.
Du gör ofta i boken då jämförelse med Skatteverket för att visa hur absurt du då tycker att det är att Migrationsverket får klä skott för att ni tillämpar lagen. Kan du utveckla den där jämförelsen lite?
Ja, alltså jag gör ofta den jämförelsen för att detta är ju förvaltningsrätt, förvaltningsjuridik. Och det är precis samma sak oavsett om det är bygglov, skatter eller migration. Sen är det klart att det finns en annan dimension i detta med människor som tvingas tillbaka till ganska eländiga ställen. Och det har jag stor förståelse för. Men juridiskt så är det ju samma sak. Och vill man ha en annorlunda skattesats i Sverige så bör man ju ändra det via lag. Inte gå på generaldirektören för Skatteverket och säga du har 48% marginalskatt, det är ju inte klokt. Du borde ju ha 42. Det är ju ingen som gör det. Och dessutom debatten som många gånger har varit en allt eller inget debatt. 0% ingen invandring eller 100% fri invandring. Den skulle ju aldrig gå i ett sammanhang med skatten.
100% skatt.
100% skatt. Nej, vi ska ha 0% skatt. Utan även om där finns hårda debatter och det finns skiljelinjer mellan blocken genom åren så har den ändå rört sig på något slags, inom ramarna för något slags rimligt område.
Mm.
Och väldigt sällan gör ju migrationsdebatten det. Så om man säger någonting emot invandring, då får man en etikett i pannan, man är ond.
Mm.
Och säger man att ja, men vi kunde faktiskt, vi kan ta emot fler, då får man en annan etikett. Då är man en liksom utopisk do-gooder. Och sådana debatter leder ju ingenstans.
Nej, ibland tänker jag att lite som relationen mellan en tonårsdotter och en förälder, liksom att man fattar intellektuellt att vi inte kan ha 100% fri invandring. När man tänker att det där får pappa ta hand om och så säger man pappa du är jättedum och jag hatar dig och du borde dö, men det menar man inte.
Den kan jag relatera till.
Nu sker det då ett paradigmskifte och vi menar att det är lämpligt att det då också tillsätts ett nytt ledarskap på myndigheten.
Det är ju ingen hemlighet att jag gärna hade varit kvar. Men det är ingenting man kan kräva eller påräkna.
Ja, när Tidöpartierna kommer överens och den nya regeringen tillträder börjar det surra. Det finns ett antal generaldirektörer som står på Sverigedemokraternas hitlist som ska bort helt enkelt. Mikael Ribbenvik är en av dem, sägs det. Och i februari står det också klart att han inte längre får fortsätta som generaldirektör. Mikael Ribbenvik, ovanligt nog höll du inte helt god min här utan berättade öppet att jag hade gärna fortsatt. Varför gjorde du det?
Ja, nummer ett, för det var sanningen.
Mm.
Nummer två, det var för att jag hade en kollega en gång för många år sedan. När skiftet började, så 2016 var det kanske när de nya lagarna började komma. Och den dåvarande generaldirektören gjorde sig av med den här chefen. Som inte alls ville gå. Som ville vara kvar. Men det slutade med ett utköp eller någonting. Och sen skrev den här chefen ett långt avskedsbrev på intranätet på Migrationsverket. Där den här chefen satte sig på höga hästar och förklarade att det stämde inte överens med den här chefens moral och värderingar och allt möjligt. Och gjorde en grej av det, att lämna. Och jag kommer ihåg att jag blev så förbannad på det. Mm. För vad säger det om alla som är kvar? Är det personer med låg moral? Mm. Är det personer utan värderingar? Och sen blev jag förbannad på kommunikationsdirektören som släppte igenom det och la ut det för alla att se. Och då tänkte jag, så där ska jag aldrig vara. Och jag visste ju att jag inte skulle vara kvar. Det fick jag reda på redan i november, tror jag.
Så flera månader innan det blev offentligt.
Ett av de första mötena.
Mm.
Men jag sa ändå, och då är det ju lätt att säga, ja det har varit en lång tid och det är dags att gå vidare. Och så kan man liksom rädda ansiktet. Mm. Så jag sa, nej, jag vill gärna vara kvar fast jag visste att jag skulle ut.
Och hur landade det hos liksom regeringen då? Det tyckte väl de ändå var lite jobbigt?
Det vet jag inte. Det var ingenting de sa till mig.
Nej, du fick ingen feedback.
Jag fick ingen feedback på det. Nej.
Och varför hade du velat fortsätta då? Vad var det som du inte var klar med?
Alltså, det vet jag inte. Men om man ska vara helt ärlig här så, när man tar ett sånt här jobb så är ju förordnandet 6 år.
Mm.
Man kan inte räkna med att man ska vara kvar. Och det som gjorde mig ganska upprörd i början, det är ju att vi har ett system att får man inte vara kvar så får man någonting annat. Det kan man ju ifrågasätta.
Mm. Men det brukar vara så.
Men det brukar vara så, så jag räknar med det. Men det läktes ju lite av att regeringen stöttade mig i det här jobbet som blir nästa nu. Så att då försvann det lite. Men alltså i botten så tror jag ju på tidsbegränsad chefsförordnad. Man ska inte sitta som chef på ett ställe livet ut. Och sen, alltså man blev väl lite institutionaliserad också. Man har varit där hela livet. Och kommer du ihåg den där filmen Shawshank Redemption?
Mm-hmm.
Med Banksy eller Banksy eller någonting. Han har suttit i fängelset hela livet och så släpper de ut honom. Och så sitter han där i sitt halfway house och tänker, vad ska jag göra nu? Mm. Och så hänger han sig.
Ja,
så dramatiskt var det ju inte här. Liksom. Men man blir liksom, ja, man sitter där och man är van vid det. Mm.
Och när man tar generaldirektören inifrån myndigheten, att det är liksom en långvägare, då finns det ju, som du också skriver i boken, en avhållande faktor är ju att det finns ju ingen anställningstrygghet längre då. Du var ju inte så gammal, du var ju bara knappt 50.
Ja.
Så att det är en tuff grej då. När det är slut så får man hoppas på ett annat jobb någon annanstans.
Ja, man lämnar ju sitt gamla jobb och ofta de som kommer i fråga för att vara generaldirektör, de har ju bra jobb med höga löner.
Mm.
Så att det är ju viktigt för regeringen att inte lämna signalen att här är det totalt liksom efter 6 år så är det, för då får vi bara 59-åriga generaldirektörer. Ja. Då är det bara fram till pension. Ja. Det tror jag inte är bra.
Du skriver i boken att ditt öde som tjänsteman i statsförvaltningen beseglas redan den 12 juni 2012. Vad var det som hände då?
Ja, men då hade ju Syrienkonflikten blivit så intensiv och nådde alla hörn av landet att alla och en var riskerade att fara illa i Syrien. Och detta var ett ganska enkelt juridiskt beslut. Alltså när de kriterierna är uppfyllda, då får alla som kommer därifrån stanna. Eller man kan inte skicka tillbaka någon till de förhållandena. Och detta beslutet fattar jag som rättschef. Alla andra europeiska länder följde snart efter och gjorde samma bedömning. Så det var inte något konstigt med att vi var först eller bland de första. Men då gjorde jag en sak som var ett avsteg. För i vanliga fall så får jag alla permanenta uppehållstillstånd.
Mm.
2012 så sa jag att det är tidsbegränsade tillstånd. För att vi trodde att den här konflikten skulle vara väldigt kort. Det var ju såklart en felbedömning. Va? Den pågår ju än idag. Men ett år senare, då var inte jag rättschef längre. Den nya rättschefen gjorde en ny bedömning och sa att det här är ju en 10-årskonflikt. Och då gick vi tillbaka till permanenta uppehållstillstånd. På något sätt så uppfattades detta som att det var vid det tillfället som Migrationsverket kom på att vi ska ha permanenta uppehållstillstånd för flyktingar.
Mm.
Och så har det varit sedan 80-talet åtminstone, kanske längre.
Men det var kombinationen av att ni då var tidigt ute med att säga att alla som kommer från Syrien får stanna i Sverige och sen kopplat till att, och de får permanent uppehållstillstånd ett år senare.
Ja, ja. Och sen blev det ju så, de som inte gillar invandringen och säger att det var han som gjorde det och nu sätter vi honom på listan.
Mm, du har ju stuckit ut möjligen lite, även innan du blev generaldirektör så har ju du ofta varit den man har sett i media och jag antar att det kan ha spelat in också.
Ja, såklart. Man fäster ju det ansiktet med Migrationsverket. Och detta börjar långt innan. Alltså jag tror det började när jag blev rättschef och Dan Eliasson var generaldirektör. Han frontade jättemycket. Och sen kom han till slutsatsen, men allt är ju juridik. Mm. Allt vi gör är ju rättschefen får ta det.
Mm.
Och då börjar jag den banan.
Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på
på telia.se/företag.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
CSRD, ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Du menar hur som helst att det här beslutet och satte bilden av dig som en öppna era hjärtan kille. Men du tycker den bilden är lite konstig eller missvisande. På vilket sätt då?
Ja, alltså under de majoriteten av alla de här åren så har ju kritiken varit den omvända. Jag har ju alltid blivit kritiserad för att vara en hjärtlös typ som skickar ut folk till hemska förhållanden. Och jag tror att det är så här att ju mer polariserad en fråga är, ju mer polariserat ett samhälle är. Om man då plötsligt är en person som inte står för någonting, som inte är det ena eller det andra, då blir alla förvirrade. För man vill sätta en etikett. Ah, han är en sån. Nej, han är en sån. Mm. Och det handlar ju mer om den som beskriver en än om en själv. Och att vara statstjänsteman är ju varken det ena eller det andra. Det är ju bara en person som är tillsatt för att genomföra regeringspolitik. Oavsett vilken regering det är. Men under lagarna.
Det kan ju bli svårt när generaldirektörer är också kan uttrycka starka åsikter i andra sammanhang. Jag kommer osökt att tänka på just Don Eliasson som någon gång skrev att när jag ser Jimmy Åkesson på tv så kräks jag. Det gjorde han ju som privatperson. Men för allmänheten så att säga så blir det svårt att skilja på det ena och det andra. Då tänker man att han är nog en aktivist.
Ja, jag tror att om vi pratar om statstjänstemän i allmänhet så de får ju lov att uttrycka sig precis hur de vill som privatpersoner. Och det ska man inte begränsa. Det är jätteviktigt. Den åsiktsfrihet, yttrandefrihet som finns, den omfattar alla, även statstjänstemän. Den omfattar även generaldirektörer. En generaldirektör bör nog av lämplighetsskäl inte göra det. Och jag kan bara tala för mig själv. Att för mig är det viktigt att inte vara en person som väljer sida. Jag har massa privata åsikter. Men de borde inte vara intressanta så länge jag sköter mitt ämbete.
Alltså bara för man får säga allt man vill så betyder inte det att man bör, så att säga.
Nej, för att här pratar vi om statsskickets grunder. Mm. Så att det är det vi pratar om. Så att det tycker jag man ska undvika.
Du beskriver ju i boken då, och sa det ju här inledningsvis också, en tid som väl snart är slut då, där du har gått till Hemköp mitt på dagen när andra människor jobbar hårt. Hur länge har du gått så att säga sysslolös då?
Sen i sommar, sen jag slutade. Sen har ju, alltså dagarna har varit fyllda. Det är ju helt, jag fattar inte hur jag hade tid att jobba för att det verkar som man har så mycket att göra ändå. Ja. Alltså, jag överdriver lite.
Men vad är det du gör då, när du inte har jobbat på Migrationsverket?
Nej, men jag har ju skrivit bok och sen har jag rest runt i Europa och föreläst om migration och ledarskap och massa grejer.
Så det har varit, det var lite tillspetsat det där med Hemköp kan man säga.
Ja, fast jag har varit där.
Du har varit på Hemköp, okej. Känslan när man läser medier i Sverige är att allt som har med den svenska migrationspolitiken att göra är katastrofalt misskött. Och det får man såklart tycka om man vill. Men det var intressant att läsa i boken. Nu kanske du inte är en helt neutral beskrivare av det här. Men du beskriver ändå att när man är migrationsverkschef och kommer utomlands från Sverige så är liksom känslan en helt annan. Huruvida det här är framgångsrikt och bra eller inte. Kan du beskriva det lite?
Ja, så är det verkligen. Alltså, den här boken, den heter ju Genom mina ögon, så den är ju subjektiv och det är ju en total partsinlaga i allting. Mm. Men det jag objektivt kan säga, det är ju att så utskällda som vi är i Sverige, det är precis tvärtom i Europa och i världen. Olika FN-organisationer som UNHCR, IOM uppskattar Sverige och Migrationsverket enormt mycket. Vi får väldigt stora förtroenden i världen kring de här frågorna och vi anses som en av de mest välskötta och effektiva myndigheter som finns. I boken lägger jag också till att även om liksom någon nu tänker, ja men herregud, Migrationsverket. De kan ju inte anses vara kompetenta eller bäst i klassen. Men vi är bäst i klassen, även om det är en OBS-klass som vi är i.
Som nyutexaminerad drygt 30-årig jurist är Mikael Ribbenvik Kassar lite vilsen kring vad han ska jobba med. Begrepp som insolvensrätt känns inte så lockande, men det gör å andra sidan inte så mycket annat heller. Så det var inte passionen för mänskliga rättigheter som gjorde att han började just på Migrationsverket. Nej, vad handlar det om egentligen?
Nej, det handlar inte om mycket alls, men jag har suttit på många paneler så här där folk ger sig själv cred för varför de jobbar i detta. Och det börjar ofta med att man brann för mänskliga rättigheter och man ville göra skillnad i världen. Och då tänkte jag att det hade varit schysst att kunna ha en sån historia. Liksom. Men det var ju inte sant, utan jag behövde ett jobb. Jag skrev exjobbet och hade barn och jag behövde ett jobb. Och jag hade ingen aning vad de sysslar med på Statens invandrarverk, som det hette då. Och när jag skrev ansökningsbrevet så skrev jag att jag bodde ganska nära och jag kunde komma snabbt. Det var min pitch. Ja. Så att jag önskar jag kunde sagt någonting snyggare där, men det var bara det. Jag halkade in på detta.
Mm.
Däremot så blev jag ju helt biten av frågan ganska snart.
Ja, men inte där i början då. Du skriver ju boken, ärligt får man väl anta då, att du mest hade valt juristlinjen för att den var svår att komma in på och att du valde specialkurser utifrån vad dina kompisar valde. Det låter lite så här riktningslöst, inte precis som en framtida ledare.
Nej, det var helt riktningslöst. Men jag hade inte riktigt någon strategi. Det hade jag egentligen inte på Migrationsverket heller. Att men nu ska jag bli verksamhetschef, nu ska jag bli rättschef, nu ska jag bli operativ chef, nu ska jag bli generaldirektör. Det fanns inte. Men däremot så hade jag nog en väldigt, eller har förhoppningsvis, en ganska hög arbetsmoral. Och jag var ganska duktig på det jag gjorde och jag jobbade hårt. Och då ofta så, om man gör sådana här karriärstrategier, de funkar inte alltid.
Mm.
Men ofta så är det i alla fall på en sån här ställe så, när någon försvinner, de ska ha en ny chef för någonting, så tar de den som är bäst under. Så har det varit hela min karriär.
Mm.
Ja, men han verkar ju bra och så, så gör man nästa grej. Så att det är nog en, jag har inte haft någon sån där riktning och skrivit upp på ett papper. Här är mina mål. 2017 ska jag bli. Men jag har jobbat jävligt hårt.
Den myndighet som du började på 1999 då tycks ha haft rätt lite gemensamt med dagens Migrationsverk. Vilka var de största skillnaderna?
Men för det första så attityden. Mycket av det som kommer att komma nu i Tidöavtalet, många av de lagstiftningsinitiativen som vi ser nu fanns på 90-talet. Det är ganska mycket en återgång till 90-talet. Många på Migrationsverket var järnkäkar, brukar jag kalla det. Alltså, de var jävligt hårda typer. Inte alla, men det fanns ganska många. Och en del då som också totalt missade poängen. De var bara järnkäkar och ingenting annat.
Tyckte att alla ljuger om allt.
Alla ljuger. Och, vad ska afghaner här göra? De har ju svarta Mercedes och har pool allihopa. Va? Det kände jag inte till.
Nej.
Och dessutom så är den ju fel på många sätt, för att du kan ju vara stenrik och behöva skydd.
Jo.
Det har ju inte med pengarna att göra.
Efter några år började det väl braka loss i världen, kan man säga. Då 11 september kom Irakkriget och en massa annat. Och du är liksom med när Sverige går från att vara relativt generöst mot asylsökande, men det blev ju mer av ett nästan vidöppet land. Vad var det som drev fram den rörelsen? Du såg den ändå från insidan.
Jag önskar att jag skulle kunna ge ett jättebra svar på detta. Jag tror detta är ett väldigt intressant forskningsämne. För Sverige, om man blickar tillbaka, så kan man få uppfattningen att Sverige alltid var så vidöppet. Det var det inte alls. Tänk på Lucia-beslutet 89. Mm. Oops, nu kommer det för många, nu bara råstänger vi. Balkankrisen slutade med att vi drog in visum så att bosnierna inte skulle komma hit.
Mm.
Men de som hade kommit hit fick ju tillstånd. Så att Sverige har alltid varit rätt så. Men jag tror att vad som hände, det var att Sverige var ett så attraktivt land i största allmänhet. Ett bra land. Ett av de bästa länderna i världen. Så att i valet mellan olika länder så ville många komma hit. Och sen så blir det ju, sen växer det för att man vill också komma dit, finns landsmän och släktingar. Finns det många så växer
det. Så det blir en snöbollseffekt.
Snöbollseffekt. Men varför det ändrades? Alltså man skulle också kunna tänka sig utvecklingen att ju fler som kommer desto hårdare blir det. Som det blir i många europeiska länder eller i Danmark eller i Sverige på senare år. Men jag vet inte, det kanske var någon slags samvetsfråga. För mig känns det som att Sverige alltid har haft något slags kolonialt samvete trots att vi inte hade kolonier.
Mm. Än hade vi.
Ja, vi hade någon där i Delaware, någon på. Men vi var ingen kolonialmakt. Så att, och jag vet inte hur det går till. Men sen kommer man också till det här att det blev en känsla av att om man var en sån som utvisar folk, då fick man en etikett. Och sen tror jag att alla vill ju vara goda.
Mm.
Alltså det fanns ju många sverigedemokrater som gick i fackeltågen i det enskilda ärendet på kommunal nivå.
Och till stöd för en flykting då,
till
som
stöd
de
för en
kände.
Flykting och några framträdande sverigedemokrater uttalade stöd när dreven gick kring ett enskilt ärende.
Mm.
Så jag tror att alla vill på något sätt vara god. Och jag också, ofta när jag satt i tv och blev utskälld för något ärende, så försökte jag också vara god. Nej, men du vet, och så kämpar man på.
Men det är definitionen av god. Jag har ibland tänkt att det här går väldigt djupt i den svenska liksom, folksjälen på något sätt. Vilka vi vill vara, eller vilka vi vill uppfatta oss som. Och det här passar väldigt bra ihop med det, liksom öppna och inte, du vet, ta Änglagård som en film till exempel, där de här bonläpparna som var misstänksamma mot det främmande. Det, liksom, det finns väldigt starkt som en berättelse. Sån vill man inte vara.
Ja. Nej, men det tror jag absolut. Och sen så får man nog erkänna sina egna felaktigheter. Så, det var någon som frågade den här klassiska frågan, varför brydde vi oss så mycket om ukrainarna jämfört med förra gången? Och jag sa att ja, men det är väl bara närhetsprincipen. Varför finns det lokaltidningar? Ja, förmodligen för att man är intresserad av bilolyckan på 111 mer än flodkatastrofen i Bangladesh. 180. Man läser båda artiklarna och sen säger man, det var en krock på 111. Det kanske är någonting mänskligt att det är svårare att ta in ju längre bort det är.
Jo, den finns ju också. Men en grej jag undrar över utifrån ditt perspektiv, vilken roll hade egentligen vi i medierna för att det här liksom svängde så häftigt som det gjorde och vi blev ett vidöppet land på sätt
och vis? Ja, men det står ju helt klart i boken att jag tycker att medierna har ett jättestort ansvar, och medierna, det är ett sånt enormt vitt begrepp liksom, som är enkelt att svänga sig med. Men det var konsekvent så att allting där det handlade om att någon skulle åka hem var bara råfel. Och man hoppade över hela lagstiftningsbiten. Man hoppade över att domstolen hade fastställt beslutet. Man hoppade över att det fanns en lagstiftning som var väldigt tydlig. Och det var bara Migrationsverket är inkompetenta och omänskliga.
Ja, påfallande ofta, som du har varit inne på jättemycket i boken, det blir liksom myndigheten som får symbolisera det här på något sätt, snarare än politikerna. Kan man säga att politikerna har duckat rätt ofta också därför att det är bekvämt?
Ja, det hade varit intressant att se forskning på statsminister fram till Löfven 2015 som pratar om migration överhuvudtaget. Som nämnde det.
Mm.
Eller, jag tror att här fanns, alltså fram till 2005, 2006 egentligen, så kunde ju regeringen avgöra i vägledande beslut hur vi skulle tolka någonting. Det tog man bort. Och jag tror alla var ganska bekväma med det under en lång period. För då slapp man det här otäcka med ansiktet på en person som inte fick stanna.
Mm.
Och så kunde man skjuta den helt och hållet till rättstillämpan. Det fanns även politiker som helt utan förbehåll kritiserade Migrationsverket. Som skrev debattartiklar om hur Migrationsverket borde avgöra ett enskilt ärende. Aldrig migrationsministern.
Nej, det får vi.
Men de andra gjorde det ofta. Och det var ju skandal. För att det är inte så vårt samhälle är uppbyggt. Det är den grundläggande ansvarsfördelningen. Dessutom, de gjorde aldrig det med domstolarna. Då är man inne på, farlig mark.
Mm. Alltså och det vet alla.
Och det vet alla. Ja. Men Migrationsverket gick bra. Och där skulle ju media gå på politikern. Även om det var en snäll och god politiker, så skulle man bara säga, okej, men Kan du säga så till en myndighet?
Men det gjorde vi aldrig.
Aldrig.
Nej. Det här är fredagsintervjun från Kvartal där gästen heter Mikael Ribbenvik Kassar. Fram tills nyligen chef för Migrationsverket. Den version av podden som du har lyssnat på nu är den som är öppen för alla, alltså även för dig som inte prenumererar. Och i den varianten tar intervjun slut här och nu. Hade du varit kvartalprenumerant hade du också kunnat få höra om vem som egentligen fattade beslut om att införa gränskontroller under flyktingkrisen 2015. Var det verkligen regeringen? Och varför skådespelaren Kjell Bergqvist måttade ett slag mot Mikael Ribbenvik Kassar på Göteborgs centralstation? Om det känns som att det är något du gärna skulle vilja höra så är det lätt och billigt avhjälpt. Helt gratis faktiskt. Det enda du behöver göra är att gå in på kvartal.se/kampanj och teckna dig för en 3 månaders kostnadsfri testprenumeration på Kvartal. Då får du tillgång till alla avsnitt av veckopanelen, djupet och fredagsintervjun i dess fulla längd. Och förstås också alla låsta artiklar på vår sajt. kvartal.se/kampanj. Och en sak till. Som prenumerant lyssnar du också helt utan reklamavbrott.